Hej alla vänner och varmt välkommen till vår med Fröken Vit Hatt. Idag är det den 28 mars och jag får be om ursäkt faktiskt för igår. Jag blev väckt klockan 4, då hade min dotter en febertopp och som ni vet så har ju hon precis fått en liten, så vi fick åka in då mitt där i natten. Och sen tänkte jag att jag skulle sova lite när jag kom hem och köra på kvällen. Men då hade de grävt av en kabel. Så först gick strömmen och sen gick fibern. Så vi fick tillbaka den i morse. Och vissa tyckte att jag kunde dela internet från telefonen. Men det blir inte så stadigt då. Jag bor ju som ni vet på landet. Så att det krävs ganska bra uppkoppling för att kunna köra en live så här. Och dela det som jag vill dela. Men nu är vi tillbaka och... Alltså vi har fullt ös idag som vi ska gå igenom. Det är väldigt mycket som händer som, jag vet inte, det känns på något vis som att det sitter ihop. Många olika delar. Och jag tänkte att vi ska börja med den här utbetalningsmyndigheten som vi har pratat om. Och det var Jenny som gjorde ett... väldigt bra inlägg om det. Så att vi kör lite på det här nu. Mår ni bra allihopa? Då ska vi se. Hörs jag, syns jag? Här, det var Jenny Lindvall igen som gör såna här... Hon har börjat göra sådana här sammanfattande inlägg kan man säga med ja, med olika saker som vi inte får glömma. Och här skriver hon att utbetalningsmyndigheten inrättad den 1 januari 2024 efter flera års förberedelser, grovstädning gissningsvis. Denna statliga förvaltningsmyndighet ska hindra välfärdsfusk och försvåra för organiserad brottslighet. Ja, då är det ju verkligen, då är den på rätt plats. Dags att se sig själv i spegeln. Att det ska ta flera år att inrätta en myndighet med till synes gott syfte, samtidigt som man har 25 myndigheter som man inte ens visste fanns. 17 också, är någon ens förvånad längre? Det var fint tycker jag. Och här är då logotypen. Så det här var ett reportage då från Publikt. Jag har liksom inte följt den där så mycket, men nu har det varit flera olika flera olika väldigt bra inlägg. Nu ska vi se, den fick inte jag den. Jaha. Då ska vi se så. Det stod lite intressant faktiskt om den här varför kommer inte det upp? Jo. Ska vi se, vi ska läsa lite från den här artikeln då. Det är från publikt.se. Efter flera års förberedelser invigdes nyligen utbetalningsmyndigheten som efterfrågats av det hela det politiska Sverige. Förhoppningsvis är att landets nyaste myndighet ska hindra välfärdsfusk och försvåra för organiserad brottslighet. Jag måste nysa. Jag snöt mig istället, kanske det blir bättre. Då ska vi se. Jag har gjort ett litet inlägg så jag inte behöver läsa hela artikeln här. Vi ska se. Nu ska vi ta lite citat här ur den här artikeln då. Utbetalningsmyndigheten ska genom ny sekretessbrytande lagstiftning kunna samla och analysera data om alla utbetalningar från Försäkringskassan, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten. Även andra myndigheter, A-kassor och banker kan vara skyldiga att lämna uppgifter. Det här är ju väldigt intressant, för du vet, vi har ju banksekretessen. Men här kan alltså bankerna, du vet, det hade inte gått om det inte var en kontinuitetsregering. Jag tror inte det. Och A-kassorna, de är också privata ju. Och här då måste de lämna uppgifter. Om en granskning väcker misstankar om fusk slår utbetalningsmyndigheten larm i form av en underrättelse till den utbetalande myndigheten. Det går inte att säga exakt hur mycket pengar som betalas ut felaktigt från det allmänna. En utredning beräknade 2019 att det handlar om 18 miljarder per år. Innan stod det ju 17 miljarder. Men nu är det alltså 18 miljarder. Men den siffran är ifrågasatt. En viktig fråga i rapporterna till regeringen har gällt hur planerna på ett transaktionskonto ska genomföras. Detta ska bli utbetalningsmyndighetens andra ben vid sidan av dataanalys och granskning och innebär att myndigheten blir en mellanhand som gör att de faktiska utbetalningarna till medborgarna och företag efter beslut från till exempel Försäkringskassan. När det gäller utbetalningsmyndighetens andra ben, transaktionskontot, och ansvara för utbetalningar har de risker som utredaren Mikael Westberg varnade för hanterats på ett bra sätt, anser han. Det blir inget centralt utbetalningssystem utan en modell där flera myndigheter som levererar data kan ta över om utbetalningssystemet faller. Det är väldigt, väldigt spännande det där. Sen stod det lite intressant om den här loggan. De hade då pröjsat 20 000 för att ta fram den här loggan. Vi ska se. Och den betyder rätt mycket. Vi ska se här. Var det. Det här är en himla lång artikel. Alltså som ett långt. Ja, precis här. Då ska ni se. Loggan ser ut så här då. Då står det så här. Myndighetens logotyp, en sorts tratt där korrekta utbetalningar skickas vidare och felaktiga stoppats, har ritats av statsheraldiken. Den kostade under 20 000 kronor, berättar Mikael Westberg. Att sparsamhet med skattebetalarnas pengar är en dygd är något som han återkommer till. I de blivande lokalerna, ska vi se. Ja, här. Då står det så här. På pappret finns också den alldeles nya logotypen för utbetalningsmyndigheten som är gul och blå med röda inslag. Under en kunglig krona faller blåa rundlar, symboler för pengar, ned i ett förgrenat rör. Det är utbetalningar som hamnat rätt och får passera. Mitt i har två gula mynt fastnat. Och det här visar myndighetens syfte att hindra felaktiga utbetalningar. Så här har de här två fastnat då, de två gula där. Och sen så, ja, jag tyckte det var lite fyndigt då. För vi diskuterade det här lite, vad den här loggan betyder då. Så att tydligen är det så här då, att det här har man alltså hållit på med i flera år. Att ta fram det här. Och jag tyckte det var lite intressant. För att det verkade. Alltså det stod någonting som syftade på. Att det här var liksom en banbrytande. Ja, teknologi. På något sätt. Alltså, så att frågan är om det här inte går på kvantdatorer då. Det är ju som det finansiella systemet gör eller kommer göra det som löper parallellt då. Så det här är ju väldigt, väldigt intressant. Så nu sitter de alltså i lokaler i Hammarby Sjöstad. Och först skulle de sitta i Södertälje. Och tydligen så är det så att de analyserar allting nu. Och det kan ju vara en orsak till att så mycket kommer ut nu. Med felaktiga utbetalningar och så. Och vi ska gå igenom några av dem idag. Det här är inte så konstigt då. Om de har då i skymundan, i hemlighet, jobbat med en helt ny myndighet som analyserar all data. Så är det här... Det blir liksom en liten... kris för de kriminella elementen. För de har ju levt till stor del på de här pengarna då. Ja, väldigt intressant. Men att det är så många miljarder också. Den utredningskommitté som vid denna tidpunkt arbetar med myndighetsbildningen tror att utbetalningsmyndigheten snabbt kommer komma igång med sin verksamhet. Bedömningen är att myndigheten ska lämna 22 000 sådana underrättelser under de tre första åren. 2027 ska felaktiga betalningar för 830 miljoner ha stoppats eller krävs tillbaka. Och det där är lite intressant. Krävs tillbaka. För på något vis så har vi ju trott att ja, men har man stulit en diamant så är det helt okej. Nej, det kommer krävas tillbaka. Det kommer krävas tillbaka det som man har stulit. Hur mycket har stulits från det svenska folket då? Hur mycket har man stulit från oss? Hur mycket har man lurat oss? Hur mycket har man slussat pengar ur det så kallade välfärdssystemet? Det är frågan ju. Ja. Ministrarnas upptäckt 25 okända myndigheter. Det kanske är det när man har då ransakat alla de här utbetalningarna. Man har kört analys på dem. Så ser man så här, men va? Var kommer den här utbetalningen ifrån? Vad är det här för myndighet? Vad kan det här vara? Och så har man då hittat ett gäng myndigheter. Hur är det ens möjligt, skriver ministrarna. Ja du. Och sen har vi 17 myndigheter som kritiseras för väsentliga fel efter årlig revision. 17 stycken alltså. Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisning för 2023. Totalt får 17 myndigheter kritik för väsentliga fel, vilket är fler än de senaste åren. Att myndigheter har överskridit sina ekonomiska ramar är ett av de vanligaste felen. Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheter. Men hur många? Det är ju många fler. Ska de inte gå igenom alla då? Ja, de är klara i alla fall med 221 statliga myndigheter. Och organisationens årsredovisningar för 2023. För 17 av dessa lämnar Riksrevisionen så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister. Det uppger Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Den vanligaste bristen är även i år att myndigheterna överskrider sina befogenheter, till exempel när det gäller ekonomiska åtaganden. Dessutom har flera myndigheter gripit eller gjort stora överskott på avgiftsbelagda verksamheter som ska gå plus minus noll. Och det här tog ju Greven och Carl Norberg upp igår, att man hade ju då, när man hade fått till exempel anslag, så är det ju så att det brinner ju inne så att säga, man måste använda det samma år. Men det har man alltså flyttat över till konton utanför myndigheter. Så myndigheter har flyttat pengar från sig själva till andra konton utanför myndigheten. Ja, det är spännande det också. Ja. Då ska vi se. Det kanske var så man upptäckte att Iraks tidigare försvarsminister hade då bidragsfuskat. Vad hade han fått? Var det inte barnbidrag och allt möjligt? fast han då inte befann sig i Sverige och inte, ja, han fick väl bostadsbidrag också, jag vet inte. Men han, nu är han i alla fall gripen. Det kan ju ha någonting med att göra. Det känns ju som att vi får en viss assistans. Vi får lite hjälp helt enkelt. Och det är positivt ju. Så att, och jag kan säga så här. Försvarsministrar i Somalia och Irak och sånt. Afghanistan och rådgivare till presidenter och sånt där skit. De ska inte få några bidrag. Det är bara så. De ska inte få bidrag från Sverige helt enkelt. Nu är det så här. Vi tar ett kollektivt beslut och så bestämmer vi så här. Inga mer bidrag till utländska politiker. Kan vi komma överens om det? Ingen bostadsbidrag. Ingen A-kassa. Nej. Så det är inte bara sidapengar alltså, utan man hittar kryphål överallt. Så hur många barn hade han registrerat att han hade då? Hur många invånare har Irak? Okej, jag vill ha 20 miljoner barnbidrag. Okej, ja men då kör vi på det. Nej, nu var jag lite oseriös. Jag ber om ursäkt för det. Ja, och sen har vi då, då ska vi se, vi fortsätter med välfärdskollapsen va? Så. Det är ju upplyftande här. Man kan tycka så här, åh vad det här är tråkigt. Men det här är upplyftande för att när allting kommer ut, då betyder det ju att det händer någonting. Är inte det positivt? Hur positivt är inte det då? Jag tycker det här är jättepositivt. Alltså vi har ju all glädje, alltså all anledning att vara glädja oss och vara glada för det här. Tänk vad kul. Det är... Här är en artikel också från Publikt. Man får nog hålla lite koll på den där hemsidan nu, Publikt. Och det finns ju, det är även den här juridiska hemsidan, vad heter den? Som vi också har delat rätt mycket från, som gör en viktig insats i det här folkbildningsprojektet. Men den här är alltså från Publikt och då skriver G-strand så här. Bingo. Här kombineras Stockholmsbyråkrati, kanslisvenska, språkvård och det termokaniska ekonomiska systemet samt lite bankprosa. Allt i en enda artikel. Bingo! Ja. Då ska vi se vad det här kan ge då. Ordval viktigt i handläggares telefonsamtal. Kundservice-samtal kan vara både komplicerade för både myndighetspersoner och inringare. Konstaterar språkvetaren Maria Johansson i sin nya avhandling om kronofogden. Bland annat har ordet skuld visat sig kunna leda till förvirring. Jaså, är det alltså förvirrande med ordet skuld då? Okej, för allting är skuld då? Eller? Är det svårt att, ska vi reda ut vad ordet skuld är för någonting? Studien baseras på 113 samtal till kronofogden som Maria Johansson sedan analyserat för att hitta mönster i hur handläggare och inringare talar med varandra och på vilka sätt de använder språket. Det handlar ganska mycket om förhållandet mellan idealen för interaktion och hur samtalen faktiskt går till. Handläggarna har jättehöga krav på sig själv, till exempel att skapa förutsättningar för inringarna att fatta hållbara beslut. Säger Maria Johansson som är forskare på institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Samtidigt är de processer som inringarna möter ofta komplicerade och beskrivna med myndighetens språk, fortsätter hon. Särskilt en process leder till missförstånd, har hon noterat. När samtalet rör så kallade betalningsförelägganden kan olika uppfattningar om ordets skuld orsaka förvirring. Det blir en kommunikativ utmaning som att handläggarna och inringarna pratar om skuld på olika sätt. Det allmänna språket och fackspråket krockar. De som ringer in uppfattar skuld som att vara skyldig någon pengar. Handläggaren däremot pratar om en fastställd skuld hos kronofogden, alltså betydligt snävare. Det blir ofta problem i förståelsen. Därför finns det behov av förståelse för att problemet kan uppstå. Maria Johansson menar att många på Kronofogden också är medvetna om detta och hänvisar till hur språket är utformat på myndighetens sajt. Men jag kan se att det talade språket innebär andra möjligheter och svårigheter än det skrivna språket. Så det här är något som de behöver jobba mer på i den talade kommunikationen. Det här är alltså helt otroligt. Och så slutar det så här. Finns det något du har sett att myndighetspersoner kan behöva tänka lite extra på när de talar med inringare? Jag tror att det beror på den specifika myndigheten. I Kronofogdens fall har jag kunnat se samtalspraktiker som är till hjälp i ett längre perspektiv. Där handläggarna försöker se till inringarens hela situation. Inringarna har kanske frågat, vad har jag för skuld hos er? Och sedan fått svaret. Där hade samtalet kunnat ta slut. Men då finns det handledare som kollar vidare och noterar ytterligare ärenden och frågar om inringen har koll på det också. På så sätt hjälper det både inringen och sin myndighet. Ja, hörni, det här är... Och är det inte Kronofogden som själva har lite problem med skulder just nu? Och så det är inte bara då de här andra bolagen. Ja, ska vi se. Nej, vi går vidare här. Det var... Ja, vi fortsätter på välfärdskollaps. BlackRocks vd varnar för global pensionskris. Den ökade livslängden spär på hotet om en världsomfattande pensionskris. Alltså det är ju så, pensionerna finns ju inte på ett konto, utan de är ju bara registrerade, så att säga. Det är som en fiktiv siffra. Så när vi tittar på orange kuvertet eller sådär, så är ju inte det pengar som står öronmärkta för dig och mig, utan det är ju det är en prognos, så att säga, mer. Och sen så räknar man av, så att det där är liksom en modellering, en modell för hur du har jobbat och vilken fond du har placerat i och så vidare. Så att det är liksom inga pengar som finns. Så att, och då är ju frågan, hur ska man kunna skapa de pengar? Alltså nu pratar vi, vi är på det offentliga nu när vi pratar om pensionskris. Vi behöver inte prata om de pengar som finns hos försäkringsbolag och så, för det fungerar på helt annat sätt. Utan nu pratar vi om det offentliga och hur det ska finansieras. Och apropå det offentliga och hur det ska finansieras, så kommer jag att ha ett samtal med Riksgälden nästa fredag. Och det kommer inte bli live. Och det kommer inte bli med bild. Så vi får se. Och jag har fått en halvtimme. Och då ska vi prata lite om hur det offentliga finansieras. Och statsobligationer och statlig insättningsgaranti och så. Så får vi se vart vi kommer. Jag hoppas jag får namnet på den jag ska prata med. Men det verkar inte vara riktigt säkert. Utan det är någon kollega som jag ska prata med, och jag får inte prata med den personen för att det är påskledighet. Och... Så vi får hoppas på ett trevligt samtal. Vi får hoppas på en bra samtalsbalans. Och jag har verkligen sagt till dem att jag tycker att transparensen är otroligt viktig. Jag menar, om de skulle vara med i TV4 och prata om statlig insättningsgaranti, hade de stått där utan bild och namn? Liksom, nästan som en whistleblower. Man blurrar bilden så här. Och så förvränger man rösten så ingen ska höra vad det är. Så ska vi prata om hur man finansierar det offentliga. Är det på den nivån vi är, eller liksom? Jag tror att om ni lyssnar nu från Riksgälden, så är det så här att det här är, det finns ett samhällsengagemang nu där personer som bor i det här landet verkligen intresserar sig för hur ekonomin går. Och med tanke på att allting har gått upp, vi har barnfamiljer som vräks och det är en svår situation för många människor i det här landet, så tycker jag att vi kan kräva det av en myndighet. Att kunna ha en transparent diskussion om hur det offentliga finansieras. Och att då ha en liksom, inte ställa upp med namn och bild eller liksom video eller så. Det tyder på att man har någonting att dölja på något sätt. Och det är synd. För att det här är ju en myndighet som vilken annan som helst. Så att, men jag har gått med på de förutsättningarna. Att prata 30 minuter utan bild. Och inte live. Och jag ska inkomma med mina frågor som jag ska ställa innan. Så får vi hoppas på ett riktigt fint samtal. För det finns också ett samhällsansvar från myndighetens sida. Att förklara de här sakerna. Så tycker jag i alla fall. Och det ligger faktiskt i myndighetens uppdrag. Så är det också. Så att jag kommer väl lägga ut det senare på fredagen där. Jag kommer inte klippa någonting, utan jag tar det alltid i sin helhet. Alltså jag kommer inte lägga till ett ord eller dra ifrån ett ord. Utan precis det blir det. Så när vi har pratat, så efter det så kommer jag lägga ut samtalet nästa fredag. Så får vi hoppas på att det blir jättebra. Så att, det är ett ansvar att jobba på en myndighet. Och även om man går ut med namn och bild, så betyder det inte att det är den personen som har tagit alla beslut. Det förstår vi också. Men det är ändå viktigt att man vet vem man pratar med. Så. Hörrni, det här med SIS-hem och så. Nu säger man då att... Jag gjorde ju ett avsnitt om barnen, ni vet. Och då pratade vi om att det var så 26 000 barn som placeras i familjehem och SIS-hem och så per år. Och här skriver man då: familjehem är det bästa för kriminella barn och unga. Den samlade forskningen visar att barn och unga som hamnat i kriminalitet bäst rehabiliteras i familjehem. Tvångsvård på till exempel HVB och SIS-hem kan behövas på kort sikt. Men för att få rätt utveckling på lång sikt behövs familjemiljö. Och då skriver Gerstrand så här: SIS-anställd larmar, flickor utsätts för övergrepp. Det här var från den 19 juni. Åklagaren SIS som LinkedIn för unga fast för kriminella. SIS som LinkedIn för unga kriminella. Okej. Okay. Varför just LinkedIn? Okej. Okay. Varför inte Facebook eller Instagram eller så? Det är väl också, men okej, det är matchmaking det handlar om då. Så att SIS-hem, så är det där de knyter kontakter. SIS är Sveriges farligaste myndighet för unga tjejer. 5 tjejer om livet på SIS-hem. Man blir helt störd. Dödad pojke var placerad på HVB-hem. Ja. Det här är välfärdskollaps, hörrni. Jag vet inte hur den kom in där. Nu är vi här igen då på kronofogden. Den skulle vi såklart tagit före. Nattsvarta prognosen. Antal skuldsaneringar slår rekord i år. 2024 blir värre än 2023. Skuldsanering fortsätter öka. Det visar Kronofogdemyndighetens prognos. Det är Kronofogden beräknas in skulder från 520 000 personer. Det är en ökning med 40 000 från förra året. Alltså det här är ju så att det här är ju helt galet egentligen. För att när vi pratar om skuldsanering, så pratar vi ju om skatteskulder, moms och sånt där. Och där finns det en avskrivning efter 5 år. Men det gör det ju inte på privata skulder, så att säga. Så att där pratar vi mer om någon form av avbetalningsplan. Men det är inte så att du blir av med skulden efter 5 år. Ja. Och sen har vi det här om Utbetalningsmyndigheten, och nu är det ju vdn då. Han har ju då skrivit på miljardupphandlingar utan politisk förankring. Så att om vi pratar om de här myndigheterna, det här var då ett kommunalt bolag som har gjort upphandlingar för miljarder utan att förankra det helt enkelt. Och jag fick ju, kommer ni ihåg att vi pratade om Stockholm Vatten och att det var, de hade alltså hittat nere i tunnelsystemet under Stockholm, så hade de hittat, det var en person som jobbade där nere som fick pesten. Och det, pesten har vi ju inte längre, det här var ju gamla sådana tunnlar och sånt under Stockholm. Och han gick i shorts och fick alltså pesten. Går det att dricka vattnet ens? Nej, du ska inte säga så. Vi har ju fått det här vattendirektivet, ni vet, 2021. Och vi vet att de jobbar stenhårt med att uppfylla de kraven på vattnet. Men du vet, man hade inte ens tänkt, man hade inte tänkt att det skulle hålla för evigt eller hålla liksom. Utan hela tiden så har vi haft politiker som har styrt och de vill bara bli valda och omvalda. Det finns liksom inte någon 100-årsplan som det gör i privata företag som Wallenberg till exempel. De säger att de planerar i 100 år. Men det gör ju inte politiker. Och alltså det är precis som att det är inte meningen att saker och ting ska hålla liksom. Och nu är det faktiskt så att människor frihetsberövas. Ska vi se. Ni vet, minns det här raset på E6? Och nu är det alltså 2 personer anhölls misstänkta för att ha orsakat raset på E6 i Stenungsund. Båda personerna har nu släppts. Kopplas till byggarbetsplatsen i närheten av motorvägen. Och bara det att de frihetsberövas och hörs är bra. Men någon måste ju också ta ansvar för det här. Och nu säger vi så här, nej men det finns inget tjänstemannansvar. Nej, men någonting har ju hänt. Om man anhåller personer, då är det ju någonting. Då är det ju någonting som har hänt ju. Det har man ju inte gjort tidigare liksom. Så att, ja, vi får se vad det här leder till. Och hur det här egentligen kom sig. Och det finns ju en annan bro som har nu ska jag se. Den här bron i Baltimore. Jag har inte liksom hunnit sätta mig in i alla delar av det här. Men Dr. John Halper Hayes, hon menar att den här filmen, ni vet, Leave the World Behind, som Obama är, det är produktionsbolaget, ägs av Obama. Så är det så att the Franz-Scott Key Bridge is the same bridge event that took place in Netflix movie. Så att i den här serien, eller filmen är det ju, så var det precis den här bron som kollapsade. Och så frågade Dr. John Halper Hayes om det här var en slump. Ja, det är ju intressant alltså. Och sen skriver Lara Logan så här. Baltimores brokollaps var en absolut lysande strategisk attack på amerikansk kritisk infrastruktur. Troligen cyber, och våra underrättelsebyråer vet det. När det gäller informationskrigföring delar de bara USA längs Mason-Dixon-linjen, precis som inbördeskriget. Den näst mest trafikerade strategiska vägen i landet för farligt material är nu nere i 4-5 år. Vilket är hur lång tid de säger att det kommer ta att återhämta sig. Bron byggdes specifikt för att flytta material, bränsle, diesel, propangas, kväve och mycket brandfarliga material, kemikalier och överdimensionerad last som inte får plats i tunnlarna. Den försörjningskedjan har nu förlamats. Gör inga misstag. Detta var en extraordinär attack när det gällde planering, timing och utförande. De två kritiska komponenterna på den bron är de två bärande pylonerna i vardera änden närmast stranden. De är större, tjockare och djupare än något annat. De här förankringspunkterna, och de visste att träffa någon av dem skulle vara dödligt, alltså för brons integritet, alltså det var det som fick bron att rasa. En halv mil av bro gick i floden, troligtvis måste man bygga en helt ny. Orsakade också så mycket skada på den strukturella integriteten hos den nedre betongdelen att du inte kan se och inte veta förrän de tar isär vraket. Och vi ska se en film här på hur man ser att det liksom exploderar. Det kollapsar på flera ställen samtidigt. Och så, de har kommit på hur de ska få ner oss. Så länge du håller dig borta från den amerikanska militärens tänder kan du plocka isär USA. Vi är arroganta och okunniga. Dödlig kombination. Obama sa att de i grunden skulle förändra Amerika. Och vi är nu i ett fritt fall på en berg- och dalbana. Inga bromsar, bara öka takten. Det här är alltså Lärlogen som skriver det. Och sen skriver hon också att GPS-systemet var inte krypterade. Så när ett when a Navy ship crashed into a cargo ship not long ago, it was a cyber attack that made it happen. Så det var en cyberattack. Alltså de har inte några krypterade koordinater. I know that saying this was not nefarious. How do they know so quickly? I'm not sure. But given how often. Ja. Så att det är ju något nefarious going on. Och det är väldigt konstigt att man inte har krypterat GPS-systemen på såna här stora kraft, alltså fartyg. Och sen skriver Larlo med så här: wow, this is terrifying while everyone is sleeping. Så det här skedde. 20 bilar var på bron och ramlade i vattnet då. Ja. Så jag hade någon film om det där. Här har David Nyström delat. Men tänk om individen nu börjar förstå vad som egentligen hände 9/11. Undrar om man fick in mycket kapital till terrorismen då. Och fick dessutom en anledning till att skapa nästa oändligt med nya ränteblastade krediter. Breaking this. There are videos circulating where users allege the Francis Scott Bridge was detonated seconds before the container ship hit. Och det här, hur var det med det här fartyget? Var inte det Maersk? Det här har stått mycket om danska familjen och kopplingen till Sverige där. Maersk har vi ju pratat om tidigare då. Nu ska vi spela upp. Det kan bli lite högt, hörni, igen.
At the FDA headquarters, our C2 is an astro location app. He just arrived. He's leading on the head. We're upset by it.
Jaha, ni hör inte mig nu. Anna skrev så här. En av medarbetarna i Obama, eller Erik Heise skrev så här, en av medarbetarna i Obamas filmbolag har smeknamnet Q. Lite märkligt ändå. Mikael Häggström skriver, på predikton kan man se hur fartyget gått ur kurs. När jag var kapten hade jag en styrman och matros på backen innan bropassage för bropassage. Varför störst ankrade de inte? Hör ni inte mig nu? Hör ni mig nu? Skriv om jag hörs nu. Nu ska vi se. Sen hade någon skrivit så här att tydligen var den här bron inte alls med i den här filmen. Leave the World Behind. Jag vet inte faktiskt. Mattias Björk var som skrev. Okej, ja, precis. Ja. Erik Heise skriver, när det gäller anhållandet, alltså det var väl det här du pratar om, E6:an där i Stenungsund. Då skriver Erik så här, när det gäller anhållandet, vilken juridisk grund hänvisar man till? Är det svenska rättssystemet inblandat eller är det amerikansk krigslagstiftning som används? Ja, det är väldigt intressant. Alltså vi har ju då i en kontinuitetsregering, så har ju vi, man måste ju upprätthålla vissa funktioner. Det var någon döning som skrev till mig på X då, att för att kolla det här så skulle jag skulle begå ett brott mot svensk lag och se vad som hände. Och sen skulle jag begå ett brott igen mot liksom amerikansk lag och se vad det var som gällde. Men hur i halva världen kan man tro att det finns någonting som är olagligt i Sverige men som på något vis skulle vara legalt i USA? Ja, man kanske kan hitta på något brott då, som är lagligt i USA. Men det är ju liksom inte den amerikanska konstitutionen, utan det är ju krigslagstiftningen. Och jag tror liksom att det sammanhållande är, ja, den är väldigt heltäckande helt enkelt. Men jag tror, för att svara på din fråga, så tror jag att många, alltså det som vi har att bygga på i det svenska rättssystemet som är olagligt här så att säga, det är nog fortfarande olagligt, bara det att man har skärpt allting så att säga med den amerikanska lagstiftningen. För den är ju mycket mer, vi har ju inget rättssystem. Vi har ingen grundlag. Alltså allting är ju skapat för de här företagsintressena här liksom. Nu ska vi se. Kaptenen ombord skulle tydligen komma från Ukraina. Ja, precis. Först sa de väl att han var från Ryssland, va? Och sen så var det tydligen. Susanne Byman Rud skriver, får mig att tänka på River Kwai. Vet inte varför, men det känns som vi har flera sådana false flags. Crimea, Baltimore, Öresundsbron nästa. Ja, faktiskt. Jag har åkt båt på River Kwai. Jag fyllde 16 år och så var jag där med hela min familj och vi bodde hos Mr. T i sådana, ja, bungalows. Alltså nu var det länge sedan jag var 16 år. Men då hade mina syskon hyrt en båt. En liten båt, motorbåt. Så att vi i gryningen så åkte vi faktiskt längs med River Kwai. Och så kunde man se hur djur kom ner och drack. Och så här. Det var helt, helt fantastiskt. Så jag har faktiskt, nu var det väldigt länge sedan jag var i Thailand. Alltså det var ju då 96. Men nej. Jag var 16 och jag föddes 77. Ja, ni får hjälpa mig. Det var i alla fall, jag fyllde 16 i alla fall. Men det var en otrolig upplevelse. Men det här är ju då, när man ser så här kollapsade stenras, kollapsade broar och sånt. Och vi hade ju Evergreen och allt det här, va? Så är det ju klart att det här är, vad är det man vill säga här liksom? Nu ska vi se, hade ni något mer? Annika Bertelsen skriver: Susanne, bron över Uruguay byggdes av krigsfångar. Ja. Intressant. Vad skriver ni mer här? Ja. Ja, Christos säger sig, jag ringde oss upp en kapitalförsäkring och vad han försökte undvika det. Ja, men det är faktiskt alltså de, där finns ju pengarna på ett helt annat vis, att säga, i en kapitalförsäkring. Och är det en P-klassad då, eller T-klassad tjänstepension eller privatpension, så är ju alltså lagligt så måste du ta ut det på 5 år om det inte understiger ett prisbasbelopp. Så var det innan i alla fall. Så att är det lite pengar i så kan man ta ut hela summan, men annars så är det, och då blir det ändå, du får betala inkomstskatt på det då. För att man kan säga, man har ju fått skatteavdrag när man har placerat dem i pension, och sen så är tanken att man ska betala skatt när man tar ut pengarna istället då. Men tar man ut det en klumpsumma, om det är under vad nu är prisbasbelopp är nu, men under 50 000 säger vi, så får man då betala skatt för det. Annars så är det 5 år som gäller. Och det går inte att ta ut på kortare tid i Sverige då. Eller det går inte att ta ut i annat land heller på kortare tid än 5 år när det är pension. Ska vi se. Ja, och det var ju faktiskt de här Houthi-rebellerna. De hade ju gjort 6 stycken attacker på 72 timmar. Och det är också en sån här grej, va, att då måste ju nu ska se, jag har den här. Då måste man ju åka en helt annan rutt. Och den tar ju, som jag förstår, flera veckor mer, eller i alla fall en vecka, eller jag vet inte, men det tar längre tid. 6 attacker i Röda havet på 72 timmar. Houthi-rörelsen säger sig ha attackerat 2 amerikanska jagare och 4 civila fartyg de senaste 72 timmarna. Attackerna ska ha utförts med drönare och robotar. Wow alltså. De verkar välutrustade de här alltså. Vem är det som har försett dem med robotar och drönare? Man tänker så här att de är lite, ska man säga, en fördom är ju att de springer runt och hotar rebeller, det låter liksom som men det är ganska avancerat då om man har robotar och drönare. Ja, ja. Då ska vi se vad vi har kvar här. Vi tar nog Vi kör lite gott och blandat, hörni. Ska vi se. Ja, vi kör lite gott och blandat, gör vi. Så. Vi kan väl börja med att Biden då, han ska ju få den här Serafimerorden. Det är ju väldigt fint ju. Och här var det någon som visade mig att om man går in på findagrave.com och så söker man då, det finns olika sökfunktioner då, Joseph Robinette Biden född 1942 USA, så ser man då att 20 november 1942 till 17 januari 2020 Arlington National Cemetery. Så här ligger han på det. Och sen så nu är det alltså en död man här som ska få Serafimerorden. Men man kanske kan få det efter man har avlidit också. Jag vet inte. Det här är Cozy Peppe. Och jag gillar inte att Cozy Peppe har bytt profilbild. Åh, det är så svårt. Jag gillar inte förändringar. Men Cozy Peppe har bytt sin profilbild på X. Det är inte så bra. Säger jag då, men... Mm. Stefan Olsson skriver, har ikväll skickat in en nominering till Kungliga Majestätsorden. Föreslår att Joe Biden tilldelas Serafimorden. Sveriges finaste statsorden. Skälet härtill är hans personliga engagemang för svensk NATO-medlemskap. Spännande. Och här ser man då. Men frågan är om man kan nominera en död person. Ja, vem som helst kan ju nominera nu. Det är ju helt klart så. Oh, vad är det han har skrivit här då? Föreslås att Joe Biden, USAs 46:e president, tilldelas Serafimorden. Biden är den statsman som främst av alla har hjälpt Sverige att bli medlem i försvarsalliansen NATO. Sverige ansökte om medlemskap i NATO under våren 2022. Vi välkomnades närmast omedelbart av de flesta NATO-länder, inklusive USA. Men det var först och främst nästan 2 år efter som Sverige till sist kunde bli medlem. Turkiet och Ungern hade länge betänkligheter mot ett svenskt medlemskap. Det är ännu inte känt vilka samtal som förts mellan olika företrädare i NATO. Men att USAs president spelat en stor roll i anslutningsprocessen, att få anslutningsprocessen i hamn, kan inte råda något tvivel om. Men det kan ju det. Det är sedan länge sed att Serafimorden tilldelas statsöverhuvud för andra länder. Denna gång finns även skäl att rikta ett personligt tack till just Biden som är engagerad vän till Sverige. Vadå 17 januari? Vad har jag missat? Ja, det var någon som skrev. Ja, precis. 17 januari dog han, ja. Ja, precis. 17 januari 2020. Bra catch där. Jag såg inte det själv. Mm. Biden dog 17 januari 2020. Mm. Ja, men det är väldigt intressant. Jag tycker det är bra att de kan förnya sig. Alltså nu har det väl mest varit levande personer som har fått Serafimerorden, men jag förstår inte varför man inte ska kunna förändra det. Det är väl helt klart så. Ja, vi måste ta lite kul också. Hur länge har vi hållit på? Nej, vi kör lite till. Hörrni, här är några danska ungdomar och de har alltså knäckt koden här. De har kommit på hur de kan lura banksystemet. Summer Breeze frågar, kan man kolla Obama också om han har dött? Ja, precis. Det kan man absolut göra. Det är bara findagrave.com och så söker du personer och så. Så då får du ha hans namn och hans födelse. Ni vet ju att Obama är född i Kenya. Och enligt Q så kommer han ju... åberopa sitt kenyanska medborgarskap när det brallar i här. Nu har ju Obama kommit in på scenen igen. Han har ju synts då i UK där han träffade premiärminister, vad heter han? Rishi, Sunni Rishi eller någonting. Vad heter han nu igen? Ja, men han var där i alla fall. Så, men här, nu ska vi lyssna på de här danska ungdomarna som har kommit på hur man kan lura banksystemet.
Ska.
Jag tror jag knäcker koden. Det är money glitch det här. Det kostar 3,75. Lige en kronpant. Så du trækker 4,75 på kortet. Kontant, så ska du betala en femmer. Det du runder upp. Så det du gör, det är att du betalar på kortet 4,75. Tar du banken och säger, hej, jag vill gärna ha pengarna tillbaka för den här. Och dem ska du ha kontant, så får du en femmer. Hvis du gör det 4 gånger har du en krone.
Ska vi lige prøve att göra det?
Prøv at se. Jeg har betalt 4,75 kroner på mit kort, og jeg har fået en femmer.
Vi er ude af Matrix.
Ja, systemet er broken.
Hvis du gør det 400 gange, så er det 100 kroner. Så kan du godt se, okay, så giver der penge at løbe op, ikke? Hvor kommer de 25 øre fra? Jeg får penge, men hvem mister penge?
Det må være 3,6.
Skriv en mail til mig, så stopper den her. Jeg kan hjælpe jer, ellers så tager vi røven på alle sammen.
Hvor mange, kommer til at gøre det her? Hvor mange kommer til at gøre det her, og sådan, hvis du runder det op med, hvor mange mennesker vi egentlig er?
I kan tjene 20.000, hvis der er 80.000 af jer, der gør det. Ja. Så er det 20.000 kroner, som ryger ud af KUP, eller Netto, eller hvor end du gør det.
Crazy. Det er skørt. Skørt. Virkelig skørt.
Jeg tror, jeg knækker koden. Det er money glitch.
Dollartecknen lyser i ungdomarnas. De kom på at betale dem med kort. Och det kostar 4,75 så får de tillbaka mellanskillnaden. Så om de gör så många gånger och så kommer de knäcka Matrix. Jag tycker det är fantastiskt. Riktigt, riktigt roligt. Oj, oj, oj. Vi har knäckt Matrix, säger de. Så. Jag bor ju nära Kristianstad, så jag måste ju bara, jag måste dra det här också. Om den här oj, den här sexköpslistan, vet ni. Nu har man ju, och det här blev alltså fel. Det här är bara, det här verkligen bygger förtroende för det svenska rättssystemet. Swishlista till bordell blev offentlig av misstag. En lista på misstänkta sexköpare har läckt ut i samband med en dom mot en thaisalong i Kristianstad, rapporterar Kristianstadsbladet. Ägaren till salongen dömdes på tisdagen för grovt koppleri sedan hon pressat anställda till att utföra sexuella tjänster. I en bilaga till domen fanns en maskad lista på 279 Swish-transaktioner från totalt 195 personer. Transaktioner som polisen menar var köp av sexuella tjänster. Men listan gick att avmaskera i ett bildredigeringsprogram, vilket gjorde att namn och så blev synliga då. Så ja, vi ska se vad de säger här. Och det här har vi ju förstått då, att kriminella använder såna här domar för att se vilka som har googlat och sådär, va. Så att det här med offentlighetsprincipen, det var ju det som Petra Lund sa, att vi kan inte ha det så här offentligt. Alltså det kan störa utredningarna. Ja, men det var ju klart. Så kan vi absolut inte ha det. Nu kan det bli lite högt igen.
Tingsrätten beklagar att en swishlista med misstänkta sexköpare nu blivit offentlig.
Det är ju väldigt olyckligt, och allra värst är det ju för de som kan finnas på listan utan att ha något samband med den här brottsligheten.
I tisdags dömdes den så kallade bordellmamman till fängelse för koppleri. I samband med att domen blev offentlig lades en maskad swishlista ut med möjliga sexköpare, en lista som nu avmaskats. Monica Fälding är lagman på tingsrätten i Kristianstad. Hon är chockad över att det här kunde hända, men menar att felet inte är tingsrättens. Maskningen som gjorts av listan gjordes nämligen inte av tingsrätten.
Det fanns inte i vår vildaste fantasi att det här inte var någon maskning, eller att det var en maskning som var möjlig att manipulera. Det jag gjorde när jag fick veta det var att göra en rättelse av domen. Och nu ligger den bilaga som är omöjlig att komma åt och göra några ändringar i. Men skadan är ju skedd, så detta är ju en skadebegränsning som kommer lite för sent. Men som sagt, det här felet var inte känt för oss, att det skulle vara möjligt att ta bort överstrykningarna.
Men det är ni som kommer att få ta konsekvenserna av det hela nu?
Ja, distan är ju bifogad till vår dom, så det är ju vi som får agera nu att den här incidenten har inträffat. Jag kommer att anmäla det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten som en personuppgiftsincident.
Marita Johansen, P4 Kristianstad.
En Swish-lista till den bordell och massagesalong som avslöjats i Kristianstad fanns med i domen mot kvinnan som drivit salongen. I domen var namn och telefonnummer maskerade, men uppgifterna går att avkryptera, det rapporterar Kristianstadbladet. Det går därmed att se namn på 195 personer som swishat salongen, fast en domstolen tänkt hålla dem hemliga. Bland dem finns en tidigare allsvensk fotbollsspelare, en anställd inom Svenska kyrkan och en polis, skriver tidningen. Om personerna har fått massage, erhållit sexuella tjänster eller både och framgår inte, däremot vilka belopp som betalats. Nina Davidsson, P4 Kristianstad.
Ja, det är spännande. Och det var väl väldigt många som utreddes av åklagaren direkt. Det var väl lite högt uppsatta personer där. Tänk att Kristianstad var ett sånt shithole då. Det också. Det kanske är lite som Sundsvall. Vem vet. Rishi Sunak heter han ju såklart, Englands. Och Josefin skriver, Obama var inte i UK, han var i Warner Brothers studios. Ja, det är klart. Det är klart. Jag tror inte han var där. Och sen har vi då Santa Surfing som kommer med lite positiva saker som är egentligen bevis för oss att någonting stort har hänt. Vi har ju pratat om Washington DC, Vatikanen och City of London, och alla advokater eller jurister har ju varit då skyldiga att ha den här bar exam, så man har blivit man har haft skyldighet att ha bar exam, och nu säger då högsta domstolen att the bar exam will not be required to become an attorney in Washington State and Oregon. Constitutional justice system incoming. Goodbye maritime law. Retrained judges and lawyers no longer bound to the bar. Och det här har ju också Derek Johnson pratat om, och det finns också i den filmen The Great Show on Earth, som visar att de var så tvungna att ha som officiell status från den brittiska kronan. Det var den här bar exam. Jag har tagit upp det i några videos. Vi kan väl fråga ChatGPT vad. Vi ska se. Chat. Vad bar exam är. Men det är liksom som en akkreditering. Som man har då haft. Bar exam är ett standardiserat test som personer måste klara av för att få auktorisation att praktisera lag inom en specifik jurisdiktion, vanligtvis inom en delstat eller land. Det är vanligt förekommande i länder med angloamerikanskt rättssystem såsom USA. Bar exam testar en persons kunskap om lagar och deras förmåga att tillämpa det i praktiken. Ska vi se när. Och det har man alltså slopat nu, vilket tyder på att man inte längre är. Bar exam infördes i USA under 1800-talet. Den första kända bar exam hölls i Delaware. Wow, 1763. Men det var inte förrän senare under 1800-talet som bar exam blev vanligt i flera delstater i USA. Sedan dess har det varit ett viktigt steg för personer som vill bli auktoriserade att praktisera lag i USA. Så det var ju, tänk att det kom från Delaware då, den svensk. Svensk kolonin där. Så det här är ju positivt. Det är liksom, det är så banbrytande förändringar som vi får genomleva just nu. Alltså det är så otroligt stora förändringar samtidigt. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är helt otroligt. Helt otroligt faktiskt. Och sen har vi det här Diddy då. Diddy. Alltså jag har inte hunnit sätta mig in i allting med Diddy. Men vi tar lite om Diddy innan vi lägger ner för dagen. Ja, vi fortsätter ju offline, men det är spännande. Diddy. Då skriver Dom Lucrez här. Den 15 september 2023 så var det den demokratiska borgmästaren Eric Adams gav Sean Diddy Combs the key to the New York despite being informed about the brewing conflict that Puffy is currently in. Så att han har då blivit anklagad för att ha det är ska se, hade någonting mer om det här innan. Kanye West skriver att Diddy was a fed just like Epstein was working for Mossad. Så att Kanye West har sagt då att han var en agent helt enkelt. Och här radar man då hans Sean Combs P. Diddy. Både hans hem i LA och Miami raidades då, och att han var del av en sån sex trafficking. Och då skriver Tom McDonald, han som sjunger, att någon måste dubbelkontrollera de här säkerhetskamerorna i hans cell. Så att I've seen this movie before. Han menar att han inte ska bli Epsteinad då. Så att man får dubbelchecka hans säkerhet i fängelset nu. Och här ser man då Diddy med Obama. Så att de kände varandra. Och nu säger man också att Prince Harry var omnämnd i en 30 miljoner dollar lawsuit mot, så han blev stämd då. Prince Harry has been mentioned in a 30 million lawsuit alleging Sean Diddy Combs for sexual abuse. The lawsuit filed by a recorded producer Rodney Lil Rod Jones claims Diddy's connection to celebrities including Harry lent det gjorde hans handlingar legitima helt enkelt. Så att när de kunde uppvisa då hans kopplingar till Prince Harry och till Obama och så blev det. Så att det lite likt Epstein faktiskt. Väldigt intressant. Men jag tror inte det är någon risk för att han kommer bli Epsteinad. Utan de har nog tagit in, de vet nog. Innan de då raidade det här så hade de nog koll på läget så att säga. Och det här var ju då som ett resultat av en stingoperation också. Så att raidade med hans hem samtidigt då. Nu ska vi se. Jag hade ju en video om det där. Vad är den då? Här. Nu hittade jag inte den videon, jag får lägga över den så vi får avsluta med den. Men här skriver Larry Logan så här att det är svårt att heja på FBI när man vet att de fortfarande är ute efter oskyldiga amerikanska medborgare och journalister för att utöva sin First Amendment right, sin yttrandefrihet. Nu ska vi se om jag kan hitta den här videon. Uh. Så avslutar vi med den. Ursäkta, jag hade lagt över den. Jag förstår inte var den tog vägen. Här. Det var också Davids. Nu kommer den här. Men det är ju bra att de åker dit ju. Det här är ju såna hållhags business. Och de åker dit. En efter en efter en. Och han Diddy var då kopplad till Hollywood och kändisar och politiker och prinsar då, prins Harry, Obama och så vidare.
And music executive, perhaps being linked to a sex trafficking investigation.
He got some shots of a few people coming out of the home. Those people have been detained. Now we're trying to still connect the dots. We do have some sources on scene here that we're getting this information from. We were actually the first ones here with about 30 different law enforcement vehicles at least. There are three Bearcats on scene here. This just all unfolded, Sandra, I would say, less than 10 minutes ago. We got here even before the crime scene tape came up. So we're just down the hill. If you look up this street where Tony is right now to the right, you'll see one of those Bearcats and law enforcement. On the other side of those bushes, basically, is that home that is registered to Bad Boy Films, which is part of Bad Boy Entertainment. And the home, in particular, is registered not only to Bad Boy Films, but to one of P. Diddy's daughters.
They are heavily armed, and they've been very tactful, would probably be the best word to use, as they made entry into this home this afternoon. We actually watched them as they made their way through one of these side gates, and as soon as they got inside the home, the first things they did was made their way into this garage that you see is open right there. Now, they did take a couple people into custody. We witnessed that. Now, are they under arrest? Are they just being asked about what they know? That I can't answer, but I can tell you there's three people right there that were taken into custody, were inside that home at the time of the raid.
We did see a bunch of
Så. Oj. En hund som vill in här. Ja. De åker dit en efter en och de exponeras för vad det är de gör. Och ja. Väldigt spännande. Jag såg att ni hade lite diskussion där om Joe Biden, om han verkligen är död. Och det jag fick var en länk där man kunde söka precis alla de här. Och sen var det en person som hade sökt precis på det. Så att just det där var en printscreen, ja. Men jag fick länken och men jag hann inte gå igenom processen då. Så att men Joe Biden är död. Helt klart, så är det så. Och han har, som Trump säger, han har doubles. Så att Joe Bidens där ute finns ett antal. Hörrni, stort tack för idag. Jag kommer köra med G-strand på söndag klockan 19.30. Och jag tror vi kör på svenska, va? Och det var så länge sedan nu. Och då vet ni det, att då är det faktiskt hans födelsedag. G-strand fyller år på söndag när vi kör. Ha nu en riktigt, riktigt glad påsk allihopa. Jag hoppas att ni har det härligt med i det förhoppningsvis vackra vädret och med nära och kära, och hänga med oss allihopa. Vi är som en stor familj, och även om inte vi kan träffas alltid live, så finns vi där för varandra och vi stöttar varandra och hjälper varandra i våran research. Tack till alla er som bidrar i kommentarsfältet, och tack för att ni stöttar den här kanalen och mitt arbete. Och det är vi tillsammans som utgör den här förändringen. Och jag kommer lägga ut, jag har ju två samtal med Riksbanken som jag kommer lägga ut också. Och det är med Per Kvarnström igen. Han är ju fantastisk. Det var synd att han inte vill ställa upp på en intervju, så jag måste liksom spela in samtalet. Men jag tycker han är otroligt kunnig. Så det kommer jag lägga ut här, vad det lider. Ha en riktigt fin helg på er allihopa. Så ses vi på på söndag.
Nu ska vi se.